Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filopraxi Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber, församlingspedagog på Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk. Detta är Adams släkttavla. När Gud skapade människan gjorde han henne lik Gud. Som man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och gav dem namnet människa när de skapades.
Ja, Så här har vi ju en lite intressant inledning, va?
Ja.
Det här är en sammanfattning.
Ja, för det här har man ju redan sagt flera gånger.
Ja.
Ja. Men nu tar upp det igen. Och det här att det är som man och kvinna. Det är fint.
Ja. Och en teori bakom Bibelns tillkomst. Är det att de här släkttavlorna som kommer med jämna mellanrum. Genom hela första Moseboken och också i andra Moseboken. En teori är att de är alla från någon sorts släktkrönika. Att det fanns en bok om släkter.
Ja.
Och sen så har man redigeringen,
ja,
av Toran. När man klipper och klistrar och väver in olika texter som vi kommer att se mer av. Speciellt i Noa-berättelsen. Så har man tagit de här släkttavlorna som en sorts milstolpe.
Ja.
En sorts brytningspunkt.
Mm.
Så vi har haft de här första berättelserna om skapelsen. Mm. Världen, Edens lustgård, Kain och Abel.
Mm.
Och nu när vi kommer till den här brytningspunkten så går vi över till en sorts, nästan ett större perspektiv. Vi kommer, ja, till en värld där det finns många människor.
Precis, precis. En värld där det finns många människor. Exakt vad jag tänkte säga.
Ja. Och sen så går man tillbaka här i början och säger att Gud skapade mannen, skapade människan, ett Adam, i Guds avbild.
Vad står det i första meningen? Detta är Adams släkttavla då Gud skapade människan. Så det är samma Adam och Adam två gånger där, eller?
Ja, alltså när man skriver här, Ze sefer toldot Adam.
Ja.
Det här, toldot är ett intressant ord som kan översättas på lite olika sätt. Det kan vara en släkttavla, det kan vara berättelsen om.
Mm.
Kan det också översättas som. Det här är berättelsen om den här släkten. Kan det också,
the tale of them.
The tale of, ja precis. Ja.
För Sefer betyder ju bok.
Ja, just det. Ja. Så kanske är det här faktiskt första raden i den här boken som har blivit,
ja,
invävd i Toran. Mm. Att det är Sefer Toldot Adam. Mm. Det är boken om Adams släktkrönika.
Mm.
Om mänsklighetens släktkrönika.
Mm.
Som vi får börja med. Och det är också lite intressant. Det finns en diskussion i Talmud. I den rabbinska traditionen. Där man har en liten sån här. Vad är den viktigaste versen i hela Toran? Man ska koka ner,
ja,
allting till en enda vers.
Ja.
Som är viktigare än någon annan vers. Ja. Också en sån här liten sån här.
Så roliga lekar.
Ja,
ja,
precis. De sitter där och spånar lite, ja, vilt och fantiserar lite. Och då säger den viktigaste raden i hela Bibeln. Det är, du ska älska din nästa så som dig själv. Vilket låter ju bra. Det kommer i tredje Moseboken kapitel 19.
Mm.
Så säger en annan rabbin, nej. Den här versen som vi precis läste. Det här är den viktigaste versen av alla. Att Gud skapade människan och gjorde den i sin avbild.
Ja.
Det är den viktigaste versen i hela Toran.
Mm.
Och vad menar rabbinen med det då?
Mm. Det var den jag tittade på här när jag tänkte, vad kommer den att säga? Så tänkte jag, det är den.
Ja, det är den. Ja,
ja, jag har tänkt.
Precis, så varför är den här versen, den här konstaterandet, viktigare än versen, du ska älska din nästa så som dig själv. Den gyllene regeln, du ska behandla andra som du själv vill bli behandlad.
Ja, det är ju en etisk regel för hur man beter sig.
Ja,
men det
och en regel som förekommer i alla,
ja,
religioner.
Ja.
Som en grund.
Men det här berättar vem du är. Det är
vi är Guds skapelse och vi kommer alla från en och samma människa. Så om vi alla kommer från Adam, menar rabbinen, då kan ingen säga mitt blod är rödare än ditt blod. Jag har bättre släkt än du. För om vi går tillbaka till början så kommer vi alla från samma punkt. Så det finns en sorts jämlikhetskonstaterande.
Precis. Så din nästa är du, liksom.
Här gäller varenda Ben Adam, som man säger på hebreiska. Varenda barn till Adam. Och det finns väldigt stark, det tycker jag är en fin...
Ja, jättefint.
Fint betonande av just den här världen. Man ser den inte kanske när man först tittar på den. Men jag menar, liksom, här är det. Du kan inte komma ifrån det. Allting kommer från Adam. Så och igen tillbaka till det här att man och kvinna skapades tillsammans. Som vi ser i första kapitlet. Till skillnad från andra kapitlet där vi har den här sidan, revbenet. Ja.
Precis. En annan författare som kom in.
Exakt. Vi har två olika versioner där.
Så. Men här kommer nu tillbaka. Nu är det den här första versionen, den är nu i majoritet.
Ja.
Det är två mot en.
Precis.
Han besignade, han gav dem namnet människa.
Ja. Och sen vers 3.
När Adam var 130 år fick han en son som liknade honom och var hans avbild. Han gav honom namnet Seth. Efter Seths födelse levde Adam 800 år och fick söner och döttrar. Adams hela livstid blev 930 år, sen dog han.
Precis.
Här är en som är hans avbild, till skillnad från Kain och Abel, eller?
Ja, det är en intressant fråga. För Kain och Abel verkar inte ens finnas med i det här.
Nej, jag menar att man säger ju här att det var, han fick en son som var hans avbild och man har inte sagt om de två andra sönerna.
Nej, och då kan man börja fundera, okej, alla är vi skapta i Guds avbild.
Ja.
Men det finns ju det här uttrycket att äpplet faller inte långt från trädet. När man pratar om föräldrar och barn som på något sätt, ja, att föräldern går igen i barnet.
Ja, det precis. För det gjorde inte Kain, vill de säga här kanske.
Det kan nog vara. Ja. Alltså, att på något sätt, och när man pratar om toldat.
Ja.
Vi har det också när man pratar om toldat Abraham. Och så Abrahams släktkrönika. Så berättas det att det liksom hans arv, hans andliga arv. Gick inte via Ismael.
Just det.
Och inte via Esau. De andra söner. Vi kommer till det såklart när vi kommer dit. Men man har de här olika. Man har Ismael som är den äldsta. Och Isak. Och det är via Isak som arvet går. Som krönikan. Som släkten på något sätt. Fortsätter.
The legacy.
The legacy, precis. Liksom, vad ska man säga på svenska?
Ja. Jag kommer ju alltid in med engelska uttryck, jag vet ju inte själv.
Men just på något sätt arvet av vilka man är,
familjearvet,
va? Och här är det liksom att det går i via sätt. Och sen är det, ja, kanske värt att...
Och nämna att han blev ganska gammal.
Ganska så gammal, va?
Mycket äldre än man brukar bli.
Ja,
kanske
930 år. Sen beskrivs det så småningom att man blev yngre och yngre. När man blev gammal snabbare. Och till exempel Abraham som kommer i kapitel 12, kapitel 11. Han så småningom blev 175 år gammal. Det är kanske mer realistiskt än 930.
Ja, jag tänkte att Adam var den äldsta, men jag ser här att Jared blev 962.
Ja, och sen Metusela.
Ja, precis.
Eller Metusela.
Ja.
Han blev 969, va?
Ja, just det.
Och så det finns det här uttrycket liksom att i alla fall på engelska liksom, he's as old as Methuselah.
Alltså?
Ja.
Okej.
Okay. Och just det där namnet har på något sätt blivit förevigat, för han har rekordet på...
Ja, han är äldst.
Äldst av alla.
Ja.
Och vi kommer komma till det här. Men jag tänker liksom, det finns lite olika om jag ska försöka liksom tänka vad de här årtalen kan betyda, så tänker jag, jag har lite olika tankar, jag är lite splittrad på det här. Jag menar, det finns en väldigt charmig förklaring här i den här boken med kommentarer, den här Eitzraim.
Ja.
Så står det så här i kommentarerna. The remarkably long lives enjoyed by those who lived before the flood accord with the ancient widespread folkloristic notion that associates heroes before the flood with extraordinary longevity. Otroligt lång liv, lång liv, liksom långa liv. Compared to the Mesopotamian worldview, however, the Sumerian king list adds up to 241,200 years. The biblical figures represent restraint.
Restraint.
Ja. Så det är lite återhållsamhet vi läser om här.
För... Men det är ändå väldigt liksom meticulous återhållsamhet. Man har skrivit så här precis hur gammal man var när det och det hände. Man fick barn och alla har ju det. Jag ser ju här på sidan att det är så otroligt tydligt.
Ja.
Det är väldigt, det är ju intressant ändå. Även om det är...
Ja, texten Stant. Försöker inte hymla med det.
Utan, nej, men verkligen.
Adam levde 930 år. Och han fick
och man räknar liksom. Också, 130 år plus 800, alltså 930.
Ja, här har vi det, svart på vitt. Vadå då? Liksom, inte 300 000 år, säger de här i kommentarerna.
241 000, liksom. Det är lite alltså,
liksom, ja, man ska inte skratta det åt det allt för mycket, för att det är mer verklighetstroget kanske, eller nära verklighet.
Ja.
Men jag tänker, en teori som man kan säga, om man inte ser de här som individer, utan vi har ju liksom, det finns ju den här bibliska att varje stam får sitt namn ifrån stamfadern. Så hetiterna kommer från Het och kenaniterna kommer från Kanan och moabiterna från Moab och amalekiterna från Amalek och så vidare. Så i det här fallet kanske kan det vara att man beskriver inte bara människoliv utan på något sätt en tid då en viss stam, en viss kultur, en viss civilisation rådde.
Ja, precis.
Och hur en civilisation föder en annan.
Ja.
Man kan läsa det så, fast det är liksom, man får vara lite frikostig med tolkningarna.
Mm. Man kan räkna generös. Om det och säga att ett år är inte som vi räknar nu. Utan...
Ja, det kan ju också vara. Det är ju intressant för man kan, vi kommer komma in i det här sen, men ordet för år på hebreiska, när det står att han levde 930 år, så är ordet shanim eller shana. Mm. Shana i singular och shanim i plural. Och det ordet verkar liksom dela en rot med ordet shnaim som betyder två.
Ja.
Så det finns en teori sen. Liksom det står ju att Abraham levde 175 och kanske räknar de år lite annorlunda då. Att det var 6 månader i taget. Så det funkar inte i det här fallet. Han kommer inte långt med den förklaringen här, utan det är de senare figurerna i Bibeln.
Ja.
Moses blev 120, han var jättegammal för sin tid, 60 kanske i så fall skulle det vara. Men, hur som helst, den tanken får vi leka lite med sen.
Det är någonting som är viktigt med att de blev gamla i alla fall. Alltså, de blev gamla, och sen att de fick barn, söner framförallt.
Det är sönerna. Det är vissa söner
som
är viktiga. Vi kan läsa igenom Snöskrönikan. Det finns inte mycket att kommentera förrän vi kommer en bit in i det.
You wait.
Ja,
vi kommer
precis.
Nog hitta något att
absolut. Jo, men jag vill också att vi ska på något sätt se den här, den här rytmen och hur de lägger upp släktkrönikan.
Mm. Jag fortsätter helt enkelt. När Seth var 105 år blev han far till Enosh. Efter Enosh födelse levde Seth 807 år och fick söner och döttrar. Seths hela livstid blev 912 år. Sen dog han.
Lite yngre än Adam.
Ja, lite.
Han var inte lika, ja, precis.
Han fick också en son som namnges och sen andra söner och döttrar.
Ja, så han får andra söner och döttrar, visst.
Mm.
Men den sonen som på något sätt för vidare arvet.
Ja.
Som på något sätt...
Ja, det är ju inte alla bara automatiskt.
Nej.
Nej.
Så det är massa människor i historien som inte har spelat någon roll. De här spelar någon större roll.
Ja.
Kan hända att på den tiden då man först började lära ut och sprida de här texterna, så var det liksom, ja, men här kommer ju Seth in och sen kommer ju Enos. Och vet ju, vi har ju massa berättelser om Enos och bla bla bla. Nu för tiden så har vi ju inte kvar de här berättelserna. Utan det här är det enda som har överlevt. Och det är flera gånger som man ser den här texten. Kan det här vara ett fragment av en mycket större berättelse?
Vad är det som fattas?
En folklegend som refereras till. Vi vet inte.
Mm.
Men vi fortsätter.
När Enos var 90 år blev han far till Kenan. Efter Kenans födelse levde Enos 815 år och fick söner och döttrar. Enos hela livstid blev 905 år. Sen dog han. När Kenan var 70 år, lite mindre hela tiden, blev han far till Mahalalel. Efter Mahalalels födelse levde Kenan 840 år och fick söner och döttrar. Kenans hela livstid blev 910 år. Sen dog han. Mm. Det är små marginaler, 905, 910.
Mm-hmm.
När Mahalalel var 65 år blev han far till Jered. Efter Jereds födelse levde Mahalalel 830 år och fick söner och döttrar. Mahalalels hela livstid blev 895 år. Sen dog han.
Mm.
När Jered var 162 år. Ja, det är många... Det är, de blir likadana, de här.
Upprepande.
Ja. Och jag tittar efter det som... Ja, men de blir lite... Och nu är Jered plötsligt ganska gammal när han blir far till
ja, Henok. Han har några år på nacken.
Ja. Efter Henoks födelse levde Jered 800 år och fick söner och döttrar. Jereds hela livstid blev 962 år. Sen dog han. När Henok var 65 år blev han far till Metushelach. Efter Metushelachs födelse levde Henok 300 år och fick söner och döttrar. Henoks hela livstid blev 365 år bara.
Mm.
Bara var inte med i texten.
Och just det står där, eller missade det.
Henok levde i gemenskap med Gud. Sen fanns han inte mer, ty Gud tog honom härifrån.
Ja.
Oj! Det var en helt annan berättelse. Jag har avslut på den.
Och då, liksom, när man har vant sig en viss rytm,
ja,
då står ju den här lilla biten ut som en liksom, verkligen sticker ut.
Neonskylt.
Precis. Ja. Vad är det som händer här?
Vad är det med den här? Levde i gemenskap med Gud, sen fanns han inte mer, ty Gud tog honom härifrån.
Ja.
Vart då?
Och
varför?
Ja, precis. Vad är det... Liksom, och det står ju också, det finns en referens att efter i vers 22 där igen, va? Kan du läsa den igen?
Efter Metushelachs födelse levde Henok 300 år och fick söner och döttrar.
Ja, ah, då var de inte har med. Det var därför jag missade den. Men i den hebreiska så står det Vajit Halech Chanoch Et HaElohim. Jag vet inte varför de inte har med den i texten där. Kanske finns en fotnot eller något sånt. Men just på att han gick Et HaElohim på något sätt i relation med Gud. Med Gud.
Levde i gemenskap med Gud.
Ja, men ett, precis som, kommer du ihåg när Eva födde Kain, så säger hon, jag har fött en man. Et Adonai.
Mm.
Är det med Gud? Är det i trots mot Gud?
Ja.
Är det liksom som Gud? Det är väldigt svårt att egentligen definiera vad den där relationen är. Grammatiskt så finns det inget sätt att översätta ett.
Mm.
Utan det är just det här bara liksom att det refererar till på något sätt det subjektet eller objektet som kommer efter, va?
Ja.
Så att när det står här att Enos gick ett Elohim i relation på något sätt med Gud. Och då födde han, på något sätt så förändrades han på något sätt så skedde en förändring i honom, i hans relation med Gud efter sonens födelse. står det, va? Att han gick med Gud efter att han hade fött Metushelah. Och 300 år och han födde söner och döttrar.
Ja.
Så någonting mystiskt händer här. Men det är också egentligen ett fragment. Och vad betyder det att han gick med Gud och han var inte mer?
Vad heter det? Hur ska man tänka nu här? Att finnas, det är ju intressant att det är det verbet. Sen fanns han inte mer, det är ju lite, han finns inte mer. Det låter lite som så här, han har gått hädan. Liksom.
Ja, men eineinu står det på hebreiska. Han var inte. Han liksom fanns inte längre.
Ty Gud tog honom härifrån, men Gud finns ju. Och vart har Gud liksom tagit honom till integriteten då? Mm. Eller ska man tänka så här, levde i gemenskap så som Gud, kan man tänka.
Mm.
Då är det en slags, han går upp i så här, the oneness of everything eller någonting.
Ja, på något sätt. Och det finns, i alla fall i de judiska kommentarerna, så ser man honom både positivt och negativt.
Alltså?
Beroende på något, lite som en Rorschach-test liksom. Vad ser du här på de här bläckfläckarna? Jag ser någonting hemskt och våldsamt, eller jag ser någonting positivt. Så i det här fallet så säger de att vissa ser det som att han gick med Gud, han var på något sätt på ett högre andligt plan, och Gud sa liksom, stann inte kvar hos de där människorna, för det kommer inte gå bra, vi kommer ju se snart, vi kommer till syndafloden. Så vad vi inte ser i den här väldigt liksom enkla siffrorna är att det också sker ett markant moraliskt förfall som vi ska komma till. Så man kan läsa in att han gick med Gud. Gud tog upp honom för att du ska inte liksom blanda dig med patrasket. Eller så ser de det som negativt att han var så uppe i Gud att han bara försvann i sig själv liksom. Det kanske bara liksom försvann upp på ett berg och ingen såg honom mer.
Ja.
Att han blev asket.
Ja. Jag kan tänka så här att jag läser det lite som att som en sån här en meditativ person liksom, som och så tänker jag att han blir tagen härifrån för att det finns också ett bud om att du måste verka bland människorna.
Mm,
eller hur?
Just.
Vi har ett arbete att göra på jorden.
Ja, vi behöver varandra och vi relaterar till varandra och vi har ett ansvar för varandra. Ja. Ja, när Gud säger, eller när Kain säger, ska jag ta vara på min bror?
Ja, exakt.
Så är det ju egentligen det roliga svaret som ekar genom hela Bibeln. Ja, har du inte fattat det?
Mm.
Men det tar mycket mer. Så i det här fallet, är han bättre än alla?
Eller fast är för han bara tidig, liksom.
Mer för dem, liksom.
Eller det är inte dags än. Nej, det är inte för tidigt att släppa det jordiska arbetet.
Ja,
eller något sånt där.
Och det är också, kan ju vara väldigt intressant där, på den frågan, va?
Mm.
Och sen, om du fortsätter.
När Metushelah var 187 år blev han far till Lemek. Efter Lemeks födelse levde Metushelah 782 år och fick söner och döttrar. Metushelahs hela livstid blev 969 år, sen dog han.
Ja, och det är intressant. Här kommer namnet Lemech, Lamech, in igen.
Igen, ja, precis.
Det handlar det här med Lemechs två fruar, Ada och Silla, och hur han sa, jag kan
begå lika. Lemechs hustrur, lyssna på mig.
Ja, precis, va? Hör Lemechs hustrur, hör mig en röst, va? Jättebra sätt att tilltala sin partner eller flera. Ja, speciellt om man har flera så måste man liksom, hallå, kan jag få uppmärksamhet
här? Ja, jag kommit ihåg vad de heter.
Ja, precis. Precis, det är bra att räkna upp liksom. Alla närvarande, ja, precis. Men i det här fallet, här har vi Lemech igen, det är en annan Lemech eller Lamech.
Mm.
Så det är kanske liksom ett namn som förekommer igen, eller så är det liksom del av en annan tradition. Men Metushelah, han slår rekordet, va?
Mm.
Så det är inte så att de blir yngre eller dör yngre och yngre.
Mm.
För helt plötsligt så har vi lite högre åldrar jämfört, som en kontrast, va? Med hans pappa,
Ja.
För Metuselas pappa försvann ju efter 365 år.
Ja.
Så han lever mycket längre. Ja. Kanske för att han slapp din pappa, jag vet inte. Hur som helst så fortsätter Lamech, vi tar den.
När Lamech var 182 år fick han en son. Han gav honom namnet Noah. Ty, sa han, denne ska ge oss lättnad i vårt arbete och vår möda när vi brukar jorden som Herren har förbannat.
Vi kommer tillbaka till det här, men bara för att avsluta.
Efter Noas födelse levde Lamech 595 år och fick söner och döttrar. Lamechs hela livstid blev 777 år, sen dog han.
777, det är väldigt sådär symboliskt,
va? Ja. När Noa hade levt i 500 år blev han far till Sem, Ham och Jafet.
500 år tog det?
Ja.
Innan han fick?
Trillingar.
Ja, eller tre av de här, de här tre. Och det står inte att han fick fler.
Nej.
Så någonting skiljer sig väldigt mycket med den här Noa-karaktären.
Ja.
Och vi vet ju vem Noa, vem han är sen.
Ja.
Med syndafloden.
Jag har hört den någon gång.
Hört den någon gång, ja, precis. Så hur många generationer har vi nu?
Oj.
Från Adam till Noa.
Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Henok, Metuselah, Lamech, Noa.
10, va? Det är liksom ett bra bokslut, va?
Mm.
10 generationer. Och när vi tar, om vi ska liksom ta de här årtalen, de här åldrarna för vad de är.
Mm.
Och stapla upp dem.
Mm.
Vi kan ju ha det här diagrammet kan dela på hemsidan.
Ja.
När vi staplar upp det
så
ser vi någonting väldigt intressant.
Mm.
För här så står det ju liksom den och den levde så länge och sen dog de.
Mm.
Så man tänker på liksom varje persons livstid.
Mm.
Men om vi ser att Adam lever i 930 år och när han dör så har vi totalt från Adam till Noa, så pratar vi vad som har beskrivits här, 1656 år.
Mm.
1656
från Adam år. Till Noa, ja, just det.
Ja, men vad vi ser är att när Adam är 930, alltså år, om vi räknar Adams födelse som år 0.
Mm.
Vilket man ju faktiskt i den judiska kalendern baserar. Vi är faktiskt i år 5777 just nu. Så enligt judiska sätt att räkna och går tillbaka till Adam så är det just så länge sedan som
tideräkningen börjar.
Ja, precis. Att Adam, om Adam är år 0 så är året 5777. Men här va, när året är 930, det vill säga det året då Adam dör, vilka är det som lever då? Så när Adam dör så lever alla de här generationerna. Och på något sätt så kan man säga att det som sker, jag tänker mig att ja, om vi lever, om vi accepterar de parametrarna som finns i den här släktkrönikan, så har vi på något sätt, som en science fiction berättelse.
Mm.
Som i science fiction eller fantasy så kan man ju skapa förutsättningar för att begrunda olika frågor på ett sätt som man inte kan om man håller sig till verklighetens parametrar.
Mm.
Tänk till exempel på alverna i fantasyvärldar som Tolkien, va?
Mm.
Och alverna lever ju tusentals år.
Ja.
Och att jämföra alvernas liv och perspektiv på världen och historien med människans är i sig intressant. Och finns liksom, det finns en dramatik i de olika perspektiven.
Mm.
Att har man tusentals års perspektiv på nacken, då reagerar man annorlunda.
Det har alltid varit min högsta önskan att leva i 1000 år minst.
Ja, som alverna, va?
Absolut.
Precis. Så, och Noa kom ju, eller så här, Adam kom ju nära det.
Ja.
Men vad man tänker sig då, att vad betyder det att alla människor typ som har föds fortfarande är i livet efter 930 år, förutom en.
Mm.
Och det är han som de slog i huvudet med en sten.
Mm.
Ja. Abel.
Ja.
Abel är ju på något sätt där människan gick snett.
Mm.
Och sen så kan man ju tänka sig att de här människorna resonerar att okej, nu vet vi. Slå ingen i huvudet med en sten eller ett hårt föremål så dör ingen. Ja, och Adam är ett bevis på det här.
Mm.
För han är ju Abels far och han är fortfarande i livet. Visst, han blev mer gammal och skröplig och svagare på något sätt. Men han är fortfarande i livet.
Mm.
Och helt plötsligt när han dör, inte av några onaturliga orsaker, men av naturliga orsaker, då inser, tänker jag mig, hela världen, så liten som den är i det här sammanhanget, så inser de, ingen kommer härifrån levande.
Mm.
Vi kommer liksom inte att kunna, hur bra vi än sköter vår kost och hur moraliskt vi än lever och hur mycket visdom vi än försöker samla på oss och hur mycket vi än går med Gud som
då kan man också försvinna av
med Enos, ja precis, för han försvinner ju också precis efter Adam, du ser här va, han försvinner några decennier efter Adam, vilket måste ju orsakat ännu en enorm kris. Jag menar, i den här lilla liksom samhället så har människorna precis för, jag menar, titta hur många gånger man under sitt liksom en vanlig människas liv har på något sätt kriser kring sin egen dödlighet.
Mm.
Men man har ju 30-årskris och 40, vissa har ju varje dag en minikris kring sin egen dödlighet och går och grubblar över det. Andra har ju medelålderskriser, men det också, ingår ju också i barns utveckling.
Mm.
Att man blir helt besatt av döden och vissa åldrar, kanske liksom 7-8 års ålder, då man på något sätt kommer underfund med att herregud, folk dör ju.
Mm.
Och det här kommer hända mig också. Tänk på den enorma smällen som mänskligheten får ta när man för första gången alla på en och samma gång går igenom en enorm livskris när de ser, när de står där vid Adams bår och ser honom dö. Så, och sen när Enos på något sätt försvinner före sin tid och Gud tar honom.
Tog honom. Mm.
Ja, ännu större kris. Och vem är den första som föds då efter när Adam dör här va?
Det är Noa.
Den första som föds. För när Adam, precis liksom år 929 innan han dör, Alva är i livet. Och sen så dör Adam. Sen försvinner Enos. Alla är liksom bara freak out! I flera decennier.
Mm.
Och så föds ett barn.
Som får ett sånt här profetiskt namn. Med en avsikt liksom. Han ska ge oss lättnad i vårt arbete och vår möda när vi brukar jorden som Herren har förbannat. Nu tänker jag igen på Abel. Det är Abels blod som skriker från jorden.
Precis, vi återkopplar till den första döden, första mordet.
Och den första döden är ett mord.
Första döden är ett mord.
Dråp,
men ett dråp. Båda inte gott för mänskligheten.
Nej.
Och därefter på något sätt så har vi den här enorma livsdödskrisen för samtliga.
Ja. Och du, den första födseln är ju också lite skev. Den är lite så här, det är inte tillräckligt med fruktan inför Gud. Vet du vad jag menar?
Med
det,
Eva?
Ja, med det Eva säger när hon föder Karl. Jag har gjort det själv. Och här är det andra sorters födslar. För det första så är det inte kvinnorna som föder längre.
De är inte ens med här.
Nej, de tog bort det.
Ja, de är bara ett instrument för att föda fram liksom arvingarna.
Det är en efterkonstruktion. Det kanske var männen som födde. Jag läser här.
Ja, det står ju. Den och den födde den och den. Ja. Så att, men jag vet inte hur långt från verkligheten vi ska komma. Men vad man ser med Noa är, vi har ingen förklaring varför Noa behöver heta Noa.
Mm.
Som betyder tröst.
Mm.
Men, och vi har ingen förklaring till liksom vad man säger, så säger han, den här kommer att trösta oss. Den här kommer att ge oss någon sorts lättnad från den här depressionen. Den här tunga livets tillvaro som vi liksom börjar för första gången komma underfund med.
Mm. Och den här utsatta ensamheten.
Mm. Och jag tänker på en film som har liksom stannat med mig i många år nu. Har du sett den här Children of Men?
Nej.
Det är en fascinerande science fiction film. Vad den visar, vad den skildrar är en värld, ja, i en snar framtid där mänskligheten har blivit infertil.
Ja.
Inga kvinnor föder barn.
Mm.
Och man får veta precis i början av filmen att den yngsta personen i världen, som är 18 år, har precis blivit dödad i en bar fight.
Det mest meningslösa som man kan tänka sig.
Exakt. Och vad som skildras i den här världen, det är en värld som är på något sätt håller på att förtära sig själv i en våldsam nihilism. Det är väldigt få människor i den här världen av flyktingar och terrorism och hemskheter som sen filmen kom ut för 10-12 år sedan har bara blivit mer som den världen, liksom skräckinjagande som den är. Men vad som skildras där är på något sätt alla har förlorat hoppet.
Mm.
För det finns inga barn i världen. Det finns inga skolor kvar. Alla skolor har stängts för alla liksom har utbildats. Det finns inga nya generationer. Och mitt i det här, vad filmen handlar om, är att det finns en kvinna som är gravid. De hittar en ung tjej som är gravid. Och de, liksom, det är ett mirakel. Och de måste liksom rädda henne från massa olika intressegrupper. Religiösa fundamentalister och terrorister och nihilister. Alla som vill på något sätt åt henne. För att försöka rädda liksom mänskligheten och ta henne till någon sorts vetenskapsstation. Där de kan analysera hur hon har lyckats på något sätt. Vad är som är unikt med henne. Så det är filmens handling. Men det finns en otrolig scen. Spoiler alert, va? Mm. Men det finns en otrolig scen där hon faktiskt... Hon föder barnet mitt i en krigszon. Och när barnet går igenom... När hon kommer med det här barnet mitt i en krigszon där de skjuter på varandra.
Mm.
Alltså mitt i stridens hetta så hör alla det här barnskriket.
Mm.
Och alla bara stannar upp.
Mm.
Helt förstummade.
Mm.
Av att för första gången på 18 år någonstans i världen höra ett barnskrik.
Mm.
Och sen så går de liksom igenom det här slagfältet med soldaterna som skjuter. Det är liksom bara eldupphör. Och så går de igenom så här, alla bara stirrar. Och sen när de har liksom gått runt hörnet så bara liksom börjar de kriga igen.
Mm.
Och ta koll på varandra.
Mm.
Men på något sätt det finns liksom en aura av wow.
Mm.
Och jag tänker mig när Noah föds mitt i den här på något sätt, krisen där alla springer omkring och känner bara liksom vi kommer alla dö.
Ja,
det är så föds jobbigt. Det här barnet, det här jorden hoppet.
Ja.
Ja, och det är inte liksom bara här utan liksom temat att ett barn föder hopp i världen har ju blivit anammat av många andra liksom, religioner.
Mm.
Ja, vi har ju buddhismen och kristendomen såklart. Den här idén om ett speciellt barn. Och Moses också kom ju senare.
Och alla föräldrar, tänker
jag. Ja, precis. Mitt barn är ju trots att Messias och det perfekta barnet och allt det där, va? Visst är det så.
Mm.
Men det jag tycker det var så fascinerande hur de alltså, uttrycker det här på ett sätt som man nästan inte ens ser.
Mm.
Om man inte staplar upp det matematiskt och räknar ut att shit.
Mm.
Det är ju faktiskt så att alla är vid livet.
Mm.
Sen dör Adam. Sen försvinner Enosh. Och Kain är redan sedan... Abel är redan sedan länge död.
Mm.
Och det enda som får människorna att vakna upp. Det är ett nytt barn. Ett nytt liv. Så på något sätt i det här nya barnet, i varje nytt barn så föds ett nytt hopp för mänskligheten.
Ja.
Och hur desperata och galna skulle vi vara om vi inte hade det hoppet som vi kunde hålla fast vid. Att varje barn som föds är möjligheten för en bättre värld. Sen går det alltid ut för de flesta. Och...
Men en stund i alla fall.
En stund i alla fall, precis.
Vi ska inte klaga på att vägen inte var rak. Men den får ju vara lite the bumpy road. Liksom.
Precis, men det säger liksom... Jag menar, det säger någonting om mänsklighetens natur. I alla fall den här bilden av mänskligheten. Att det finns ett hopp som varje ny människa kan rädda världen.
Mm. Men du, jag tittar tillbaka på kapitel 4 här. Nu börjar man ju räkna upp det. Det handlar ju om Kains ättlingar. Och sen slutar det med att Set föds faktiskt.
Mm.
Gud har skänkt mig ett nytt barn. Istället för Abel som Kain dödade.
Precis.
Och sen så kommer det igen i kapitel 5. När Adam var 130 år fick han en son som liknade honom, var hans avbild, och det var Sett.
Mm.
Men man har i alla fall börjat med att berätta Kains ättlingar.
Ja.
Och sen så kommer man in och säger att det är inte samma. It's not the same legacy. Här är en annan historia. Det är denna som leder till Noa. Eller
precis.
Hur? Ja.
Och det är precis det att vi ser två släkttavlor.
Ja.
Så ser vi också på något sätt att mänskligheten redan nu är splittrad i två huvudfåror.
Mm.
Av det arvet som Adam för vidare till sin son Seth.
Mm.
Och det arvet som Kain på något sätt har skapat.
Mm.
I dels att han har det här arvet av att han mördat sin egen bror.
Mm.
Att han är för evigt märkt.
Mm.
Av det här. Och också att han sen går och börjar bygga städer, står det, va?
Ja, precis.
Och sen så beskrivs det hur hans ättlingar också är väldigt, kan man säga, mycket industri, va?
Mm.
Det är mycket det här skapandet av de här olika verktygen för människan.
Stamfartig, kopparsmeder och järnsmeder. Och de som spelar lyra och blockflöjt.
Mm.
Inte blockflöjt, bara flöjt står det.
Och precis, men jag tycker det här porträtteras på ett väldigt intressant sätt. Den här filmen som kom ut för några år sedan, Noah, av Darren Aronofsky. Vi måste se den, ja. Och kanske inför nästa kapitel tror jag skulle vara bra.
Ja.
Men vad som visas där är många som typ reagerade på och sa på liksom, den filmen reflekterar inte Bibeln.
Mm.
Men vad den reflekterar är en hel del rabbinska legender som är baserade på de här olika trådarna i Bibeln.
Mm.
Så man kanske inte ser det här när man bara läser det rakt igenom.
Mm.
Men när du gör något som att gå tillbaka och säga, men jämför den här grenen. Och här handlar det om vad de producerar, vad de skapar och uppfinner. Det här är ju på något sätt, det här är industrin och kulturen och massa saker som är unika för mänsklig civilisation. Och i filmen så visas liksom att den här Kains släkt, de bara liksom tar över och skövlar och liksom bygger
spränger
betongstäder och bygger. Liksom på något sätt. Det, på ett bibliskt plan.
Ja.
Men väldigt väldigt negativt, att det är liksom miljöförstöring och det är liksom de håller på att ta över världen. Och sen så visas liksom Noah, han är den sista av en döende släkt av människor som på något sätt håller den här flamman av Gud vid liv i världen.
Ja.
Så Kain har, och hans familj, de har liksom på något sätt upphöjt människan till gudomlig. Vi ska skapa, vi ska göra den värld vi vill.
Ja. Ja.
Precis, vi har inga begränsningar.
Mm.
Och sen så har vi den här andra grenen. Och när Noah är den sista i det här ledet.
Men du,
ja?
Vad är det med de här i mitten? Hade man inte kunnat hoppa ganska snabbt till... Man hade kunnat säga bara att Adam levde i 930 år. Då förstår man att det tog lång tid.
Mm.
Och sen kommer Noa. Vad är det för betydelse med att ha med hela tio generationer? Men hade inte fyra varit? Fyra är lite normalare nu, eller tre.
Men det är väldigt... alltså det finns en symmetri i texten.
Ja.
Hela tiden. Så återkommer man till väldigt runda tal.
Ja.
Sen har vi 365, 777.
Ja.
Det finns mycket på något sätt numerologi. Och då är det väldigt viktigt att det är också 10. För sen ska vi se att det är 10 från Adam till Noa.
Ja.
Och sen är det också 10 från Noa till Abraham.
Ja, ja. Okej.
Okay. Så det finns en symmetri där.
Ja.
Och Noa är på något sätt mittpunkten. Han är, kan man säga, vad heter det? The hinge.
Mm.
Han är liksom där det vänder. Och det sker en definitivt förändring. Ja, alla människorna dör.
Mm.
Noa kommer så småningom att... Den värld han kommer dö i är en värld där han är den äldsta. Han är nya Adam. Va? För han är den äldsta och efter honom så kommer ju alla människorna. Och han är på något sätt också den som ska representera att mänskligheten har lärt sig sin läxa.
Precis.
Och vi kommer diskutera den önskan så småningom också. Om vad det kan innebära. Men det är verkligen en vändpunkt här med Noa. De här 10 generationerna, det är på något sätt, det finns en moralisk förfall eller en nedgång. Och så Noa är på något sätt den här stjärnan som lyser i mörkret.
Jag önskar jag visste vad alla de här namnen betydde. Eller hade liksom etymologin och hela sammanhanget. Det är lite för mycket begärt, kanske. Men...
Ja, alltså... Man kan försöka... Men halalel betyder något sorts liksom från... Halal betyder liksom lovsång till Gud.
Ja,
halalel, halleluja.
Ja.
Så med halalel är på något sätt från Guds lovsång eller något sånt. Vi kan ju liksom gå personlighet från personlighet. Men och det finns liksom en tolkningstradition bakom alla de här.
Ja, jag vill få ut så mycket som möjligt helt enkelt.
Ja, man kan ju gräva vidare. Mm. Men jag tror att den här översikten är väldigt spännande.
Översikten, uppräknandet och det att vi kan också, vi tittar på detta nu och sen så tar vi med oss det sen. Och så ser vi hur gammal blir man sen.
Mm.
Många generationer lever sida vid sida sen. Det, så kan vi också senare avläsa den här informationen om vi inte kan se den precis nu då.
Glöm inte också att de här berättelserna var säkert muntliga innan de skrevs ner.
Mm.
Så den här traditionen, de här siffrorna, de var också på något sätt skapta för att vara lätta att komma ihåg.
Ja, och samtidigt så är det ju matte i varenda en. 162 plus 800, 962, att man ska säga...
Det är och det är väldigt sådär, liksom bara, så var det.
Ja.
Det är inget om och men kring det, det är bara liksom, ja... Den och den blev så gammal och den blev så gammal och så var det.
Mm.
Så det finns inte ett ifrågasättande kring att behöva förklara nu varför de här människorna är så gamla.
Det är ju det som är lite lustigt för den moderna läsaren eftersom man inte förstår varför de har skrivit så här.
Nej. Men jag tror att för mig i alla fall när jag såg den här staplingen av generationer och insåg att Noa var den första som föddes efter Adams död.
Mm.
Så kunde jag liksom på något sätt se hela poängen med de här 10 generationerna.
Mm.
Att ge oss den här bilden av ett samhälle som helt plötsligt skakas till liksom dess inre.
Ja.
Så där kan man också se på något sätt hur ondskan kommer in med också fruktan för döden. Dödsföraktet och dödsfruktan. Så kommer en viss ytterligare arrogans och ondska in i mänskligheten som vi kommer se.
Mm.
Men det kommer i kapitel 6.
Det där var det femte kapitlet i första Moseboken. I nästa kapitel dyker det upp jättar och gudaväsen som tycker att människans döttrar är vackra. Och medan vi väntar på det så finns det fler podcasts, kosserier, artiklar och evenemang att läsa om. Filoprax.se